Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden! De senaste åren har en rad uppmärksammade rättsfall fått oss att ställa frågan om hur vårt juridiska system fungerar. Både Thomas Quick-fallet och Kevin-fallet har visat på allvarliga brister i hur vittnesmål hanterats. Vi bestämde oss för att lära oss mer om vittnespsykologi och bjöd in en expert som lämpligt nog också figurerar i båda de här fallen som jag nyss nämnde. Hur får du veta om du lyssnar på Allt du lät veta? Jag heter som vanligt Fritte Fritzon och podden presenteras i samarbete med Acast.
Vittnespsykologi är den del av rättspsykologin som studerar tillförlitligheten i vittnesmål och vilka faktorer som kan påverka hur vi minns och berättar om en händelse. Det kan bland annat handla om tiden som gått efter ett brott. Vittnesmål och utpekande får sämre värde ju längre tid som gått. Den som ska berätta för oss om vittnespsykologi är Rickard L. Sjöberg. Han är docent i medicinsk psykologi och dessutom neurokirurg. Han undersökte sin doktorsavhandling hur barn minns traumatiska händelser. Under senare tid har Sjöberg varit aktuell i samband med fallet Kevin, som en av dem som tipsade media om att hanteringen av barnen i fallet inte gått rätt till. Varsågod. Allt du vill att veta om vittnespsykologi med Rickard L. Sjöberg.
Då säger jag hej och välkommen till Rickard L. Sjöberg.
Hej och tack.
Du är docent i psykologi och docent i neurokirurgi också, så du är en dubbeldocent. Men idag ska vi prata om vittnespsykologi som du har jobbat en hel del med. Och hur börjar ditt intresse för det ämnet egentligen?
Ja, som sagt, nu sitter vi på Münchenbryggeriet på Söder, ett par hundra meter härifrån, så bodde jag då en liten etta i ett med ett rivningskontrakt och var ganska ung och funderade på vad jag skulle göra med livet, börja plugga psykologi. Allt det här är färskt nu i minnet eftersom jag precis innan jag kom in hit har promenerat här för första gången på kanske 15 år eller något sånt där. På termin 4 som det var då på psykologlinjen som jag kom in på då, så skulle man skriva en uppsats, ett vetenskapligt arbete. Och då hade jag på den där lägenheten på Lundagatan, fanns det en vind högst uppe, och där på minns jag nu det som, sånt här som liksom kommer tillbaka under promenaden, detaljer, hur det låg ett par stenciler på golvet där lite slarvigt i mitt vindsutrymme, som var ett utdrag ur en protokoll från en häxprocess på 1600-talet, och som jag hade råkat stöta på när jag gick på folkhögskola en gång i tiden och gjorde ett studiebesök på ett arkiv. Så hade jag tyckte det där var ju jättespännande, drog några kopior och så gjorde vi ett litet grupparbete om häxprocesser, och sen så blev det där liggande på min vind. Och så började jag gräva i det där och fundera på hur kan man göra vetenskap av det här? Vad är det här för protokoll egentligen? Och det här slutade då med en uppsats och så småningom en artikel i en av de tyngre internationella vetenskapliga barnpsykologiska tidskrifterna, Journal of Child Psychology and Psychiatry. Och det jag gjorde då var att jag hittade via det här, det var ju bara ett par papper jag hade, men jag lyckades hitta en förundersökning från en häxpanik på 1600-talet, 1670-71 från Rättvik socken, där församlingsprästerna hade samlat in 809 barnvittnesmål om påstådda kidnappningar av barn då man påstod att de hade kidnappats och flugits genom luften till satanistmöten där man gjorde en massa perversa saker och sen flugits tillbaka till sängarna på nätterna då från hela trakten där. Och det där var då någonting som hade efterlysts i den tillämpade kognitionspsykologiska forskningen. En forskare vid Cornell-universitetet hade skrivit ganska specifikt en artikel att om någon i världen hittar ett sånt här material så vore det jätteintressant att göra statistiska analyser och se om det finns åldersskillnader i hur sannolikt det är att barn berättar den här typen av berättelser som idag då måste anses som fantastiska och osanna. Så att säga. De kan inte ha gjort den här flygturen i verkligheten. Och jag lyckades då hitta den här, det han hade skrivit då, den här Steven Cici då, skrivit om de här frågorna och göra analysen. Och när jag väl hade gjort analysen så blev det ju kanske lite skepsis då på när jag skulle försvara min uppsats på universitetet där. Men det blev ganska entusiastiskt mottaget när jag, på uppmaning av min farbror som var professor i nordiska språk i USA, skickade till vetenskapliga tidskrifter. Då.
Men vad kom du fram till då? Det jag kom fram till,
det var samma sak som då, alltså det här var en våg av forskning då som man kan säga startade väl, ibland brukar jag säga att det var ett samlingsnummer utav en tidskrift som heter Journal of Social Issues som publicerades om det här 1984 där man liksom konstaterar att det här är en viktig fråga för den vetenskapliga psykologin, för att visst, barn har inte använt särskilt mycket som vittnen utav rättsväsendet sedan 1600-talet i princip, men det finns det en vetenskaplig grund för den skepsisen eller inte? Det här är ju jätteviktigt framförallt när det gäller skydd av barn mot övergrepp och så. Om man liksom helt sorterar bort barn som vittne så tappar man ju massor av möjligheter i rättsligt då, så att säga. Men menar man också att forskningen idag räcker inte för att liksom slå fast hur det är, så det här måste vi reda ut. Så det blev en så här ny, stor, viktig grej där det faktiskt var frågan, är barn mer påverkbara vittnen och förskolebarnen, äldre barn och vuxna? Och många av de absolut bästa, mest vassa experimentalpsykologiska forskarna i världen gav sig med full kraft in i att försöka reda ut den här frågan då. Och där kom jag in med mina studier då, någonstans när det här kulminerade, i mitten på 90-talet, då hade man varit igång i ungefär 10 år med de här frågorna, och allting stämde väldigt bra också med det jag kom fram till, nämligen att svaret var ja, det är skillnad. Förskolebarn är känsligare än äldre barn, och äldre barn är känsligare än vuxna. Det finns tydliga åldersskillnader på det sättet. De är känsligare för suggestion, alltså för som man definierar i en klassisk artikel då, det var Steven Cici och Maggie Brook också, den här forskaren vid Cornell, som gjorde definitionen att man säger att det är kognitiva och sociala faktorer som kan påverka vad ett barn berättar då.
Jag tänkte att vi skulle gå in på det här med, liksom, med minne och vad man kommer ihåg. Alltså när jag själv försöker minnas saker så märker jag ju att det inte är helt lätt. Och då undrar jag, liksom, hur stor vikt ska vi egentligen fästa vid vittnesmål i brottsutredningar?
Ja, det är ju en intressant fråga, och då man kan väl börja med att säga det självklara där, tänker jag, att på något sätt är det ju ändå så att har du en rättegång där du försöker reda ut vad var det som hände, då är ju det du liksom vill ha en berättelse, en detaljrik berättelse. Och den kan man nog kanske få ibland genom kanske fingeravtryck, eller genom att studera väderleksrapporter i efterhand, eller andra metoder så att säga. Men minnet är ju oslagbart på att skapa berättelser med detaljer. Så att du har människor som redan har den här berättelsen klar i huvudet. Och att då de redogör för den i det här sammanhanget är ju intuitivt enormt tilltalande och väldigt kontraintuitivt. Det känns väldigt bisarrt att liksom plocka bort det. Att någon som har sett ett brott ska inte berätta om vad den såg. Typ så. Det är konstigt på något sätt. Och så är det ju. Sen är det ju det här andra då, att minnet har sina egenheter, inte alltid helt tillförlitligt, att det kanske finns en övertro ibland på hur mycket man kan lita på minnen. Och det här är ju man ska försöka säga, om du frågar hur mycket ska man lita på, ja, om man ska försöka kvantifiera det här då är ju det inte så lätt. Men man kan ju ta det finns en lite intressant observation då, som publicerades en artikel i 1993 utav en grupp forskare med Gary Wells i USA i spetsen i det var väl Law and Human Behavior, där man hade en tabell där man presenterade de första 40 fallen i USA där människor som tidigare hade varit dömda för grova brott blev frikända, för att det hade kommit in en ny typ av bevisning som man i efterhand kunde använda sig av, nämligen DNA-bevisning. Så det var ju ofta alltså fråga om fall där till exempel sexualbrott, våldtäkter, man kanske har hittat spermier på ett våldtäktsoffer, och sen så har den här och sen så har man sparat det här men inte kunnat göra en matchning, men sen händer det saker med tekniken så att man kan matcha, och då visade det sig att man hade dömt fel person. De första 40 fallen i USA gick man igenom, och 37 av de fallen visade sig att i de fallen så hade ögonvittnesbevisning varit helt eller delvis avgörande för domen. Det här har ju som statistik ganska många begränsningar. Det är ju inte ett så att säga fullständigt urval utav alla domar, utan det är ju de som har gått fel. Va?
Men det säger någonting i alla fall.
Det säger någonting. Det säger är väl ändå att åtminstone i det amerikanska systemet, och det finns väl anledning att tro att det kan vara liknande, att det inte är bättre i Sverige till exempel, så fanns, om det är något system som där man har en övertro, där man allt för ofta, eller någon typ av bevisning där man allt för ofta gör fel och litar för mycket på bevisningen, så kan minnesbilder vara en viktig sån grej. Mm.
Hur är det med tidsaspekten då? Är det så att vi minns sämre ju längre tid det går efter att vi har bevittnat ett brott till exempel?
Ja, så är det ju. Det här är ju, finns ju några väldigt grundläggande enkla principer inom minnespsykologin som också är väldigt ofta replikerade. Det här säger att man gör en studie med metod och redovisar, och så kan andra forskare göra samma sak, och där man gång på gång i minnespsykologin så hittar man det här att det är lättare att komma ihåg saker man har upplevt eller lärt sig eller vad det är kort tid efter att man har lärt sig det eller upplevt det en lång tid efteråt. Det här var ju ett av de största och viktigaste fynden som den första moderna minnesforskaren Ebbinghaus gjorde i slutet på 1800-talet till exempel. Det finns en klassisk kurva där man ser när han försöker lära sig själv nonsensstavelser. Så ser man att när han sen testar sig själv på de här nonsensstavelserna direkt efter att han har lärt sig dem, ja, då minns han nästan alla. Sen bara kort tid efteråt så går den här kurvan ner. Och det där är ju, ja, det är ju en sån sak som jag menar bör vara väldigt, väldigt viktig när det gäller förhör, inte minst av barn. Det där är ju å andra sidan lite omdiskuterat, och något som jag, det är en sån där punkt där jag tycker att man borde forska i Sverige och har lite funderingar på egna projekt till och med. Så.
Är vi människor olika bra på att minnas händelseförlopp och detaljer?
Ja, dels kan det ju finnas bara så att man har rena minnesstörningar som gör att det blir skillnader mellan individer. Man har Alzheimers sjukdom till exempel, och så är ju en sak med en tillstånd med väldigt tydlig minnespåverkan och så. Men sen är det ju det som man tittar på minnesforskning igen här då, kan säga är väldigt tydligt, där det finns väldigt tydliga skillnader, det är ju när det gäller förståelse. Alltså om du är expert på någonting, utav de första klassiska experimenten där man tittar på det här var att man presenterade schack bräden med olika pjäser uppställda. Dels för folk som inte kan spela schack, folk som kan spela schack och folk som är elitschackspelare. Och så ser man hur lätt man kan memorera hur pjäserna står. Och det är ju mycket lättare då om man är elitschackspelare förstås, kan man tycka. Det här var ju lite spännande då för, om det också slutet på 80-talet eller så, när man gjorde de här studierna, men samtidigt som det ju på ett sätt är väldigt intuitivt rimligt, kan jag tycka också. Jag minns ju när jag jobbade som läkare också då, och minns när jag kom ut som kandidat och var med på så här ronder, så märkte man att till exempel då finns det ett blodprov som mäter inflammation i kroppen som heter CRP, C-reaktivt protein. Och då märkte jag till min förvåning, jag var nästan chockad över att överläkarna, som ofta var ganska stressade, kanske inte alltid kom ihåg patientens namn, de kunde ofta rabbla sekvenser utav CRP-värden som var tagna över flera dagar på en och samma patient utan att ens titta i anteckningar eller så. Och det stämde när man tittar efter då, så sitter man och följer med, ja, det stämmer. Hur är det möjligt för en människa att ha ett sånt minne, frågar man sig. Men då är det ju det att det är ju meningsbärande för dem. Det är jätteviktigt. Det CRP-värdet kanske då som bestämmer, skriver ut patienten i förrgår eller är patienten kvar och så vidare. Och, ja.
Och idag är det du som går och rabblar CRP-värden.
Ja, det är det. Det var någon som blev imponerad av mitt minne här då på ronden häromdagen. Och då kom jag att tänka på den här, hur jag upplevde det när jag kom som kandidat. Men... Ja.
När jag har researchat det här med vittnespsykologi så har jag sprungit på en term flera gånger som heter utsagpsykologisk tillförlitlighetsanalys. Vad är det för någonting?
Det är ju ett uppenbart behov att veta om ett vittne berättar saker som stämmer med verkligheten eller inte. Och det behovet har ju funnits så länge det har funnits vittnen i princip. Och man har grubblat över om ett vittne är tillförlitligt eller inte så länge man har haft rättegångar av vittnen och sådär. Det finns flera så här drömscenarier som man skulle vilja existerade som lösningar på det här problemet. Man skulle kanske vilja att man kunde lägga en patient i någon sorts häftig röntgenapparat eller sådär, så kunde man se färgglada filmer utav minnena och se om de är korrekta eller inte på den här röntgenapparaten. Man skulle vilja kunna förhöra en person när den är uppkopplad till en apparat och se om det kommer kanske vissa kurvor på något papper eller någon skärm som visar om den talar sanning eller inte. Och man skulle också vilja att man kunde ta kanske en utskrift utav vad någon hade sagt, och så tar man en person som är vetenskaplig expert som får gå igenom alla de här orden och påståendena och berätta om det här stämmer eller inte. Och i alla fall de här två sista grejerna har man ju försökt att jobba med också vetenskapligt mer eller mindre, och det har väl gått så där skulle jag säga.
Men hur är det med det här med lögndetektorer då till exempel?
Ja, alltså det är ju väldigt kontroversiellt, och man kan ju säga att principen för lögndetektorer, alltså de här apparaterna, det är ju att man mäter stresspåslag i kroppen, och så har man liksom en idé om att man blir mer stressad när man ljuger eller säger något som inte är sant, och så kanske man som då förhörsledare kan liksom laborera med den där extra informationen som den här stresspåslaget ger då, så att säga. Men å andra sidan är det ju det då att om man är lite knepig och förhärdad, så kan man ju då innan man gör ett lögndetektortest lära sig hur lögndetektorn fungerar och så försöka liksom hantera det, och för de allra flesta människor går ju det ganska bra då, så att säga. Det är lite som att ta blodtrycket, och blodtryck kan man använda som en variabel till och med i en lögndetektor. Att man så att säga, det gör man ju ofta idag, man går på vårdcentralen och tar blodtrycket, då får man lugna ner sig själv lite grann, tänka på något lugnt, ligga stilla, och då går ju blodtrycket ner. Och om man då så att säga får tänka sig att man lär sig det, man har varit på vårdcentralen, tagit blodtrycket, vet hur man lugnar ner sig för att det ska bli lite bättre, och sen stressar man upp sig inför en fråga som är korrekt. Vad heter du? Så kanske du säger, jag heter Rickard Sjöberg, säger jag, och ser till att psykiskt stressa upp mig inför det svaret. Och du får en baseline med ett ganska högt blodtryck, och sen säger du, var det du som begick mordet? Och då så lugnar jag ner mig som jag gör inför att man tar blodtryck på vårdcentralen, och så går blodtrycket ner, och så säger jag nej, och sen så säger jag, då var du oskyldig, det visar vetenskapen. Men det där, som sagt, det är ganska lätt att manipulera. Sen finns det andra då typer utav lögndetektion som man har försökt arbeta med, andra modaliteter här då, där man till exempel försöker reda ut hur man kan hitta vissa egenheter i språkanvändning hur man talar, vad man talar, vilken typ av detaljer man berättar om och så vidare, som kan vara kopplat då till korrekta och sanningsenliga.
Men är det så att om man har ett väldigt detaljrik redogörelse, kan det vara liksom då ett tecken på att man skarvar lite grann, att man ljuger?
Ja, det är ju det där som är så. Som du märker kanske i min ton och mitt sätt att berätta om det här, är jag lite skeptisk. Det finns en hel del forskningsaktivitet och har funnits sedan ganska lång tid tillbaka kring den här typen av utsageanalys, analys av ett vittnesmål. Och man hittar ibland tecken på att vissa egenheter förekommer oftare hos vissa typer utav vittnesmål. Då. Men det är väldigt det är lite samma som med lögndetektorer. Om det här blir vanligt använt, ja, då kan folk lära sig att det ska vara många detaljer. Om du frågar, var det du som begick mordet, och så svarar jag med väldigt, väldigt många ord, eftersom jag vet att det är ett sanningskriterium så att säga, så är ju det ganska lätt fixat ändå.
Men för mig som lekman så handlar det kanske om att när man jobbar med sådana här tillförlitlighetsanalyser, att använda flera olika metoder för att på något sätt ringa in.
Det finns ett legitimt forskningsfält inom det här då, men det är att bara gå på en utsaga och slå fast om den är sann eller falsk utifrån den här typen av analyser, det är ändå, man kan väl säga att man är inte riktigt där ännu, även om det finns en del fynd som är intressanta här, så att säga.
Så det är, hela det fältet är ett work in progress, kan man
ja,
säga.
Ja, det tycker jag man kan säga.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så småningom så disputerade du på en avhandling om barnvittnespsykologi.
Mm. Min avhandling, den blev ju, startpunkten blev ju den här artikeln som jag började prata om och från en häxpanik. Och sen gjorde jag en experimentell studie och gjorde en del studier på skäl till att barn inte berättar om sexuella övergrepp på verkliga fall då, så att säga, som jag systematiskt analyserade. Man kan väl säga att det som jag kom fram till i avhandlingen, det var ju den första stora vågen utav barnvittnespsykologisk forskning som var då kring 80-90-tal, början av 2000-talet, där man helt enkelt slog fast att det här är ett särskilt ämne, kan man säga. Alltså barnvittnespsykologi eller barns minnen och barns berättelser om upplevelser i till exempel rättsliga sammanhang måste betraktas som ett delvis eget fält. Man måste ta särskilda hänsyn när man förhör barn. Så att det var liksom där vi hamnade då när jag disputerade på något sätt då, att det finns, barnvittnen är annorlunda och man måste hantera dem på ett annat sätt än vuxna vittnen. Och de, framförallt att de är känsligare helt enkelt. Det är svårt. De berättar ordfattigare generellt sett på även om det finns, om man säger statistiskt sett, så kommer ett barn och framförallt ett litet barn att berätta mindre än ett äldre barn eller en vuxen. Och de är mer känsliga för påverkan. Och då måste man tänka på det när man förhör dem. Men att det ändå är rimligt att man kan förhöra dem. Och det man ska tänka på då, det är ju att uppmuntra fritt berättande. Och där ser man i mycket mindre utsträckning de här skillnaderna helt enkelt. Och det andra som jag tycker är viktigt också, det är att ha tydliga ramar. Det är alltid viktigt så att säga, men även för, inte minst för barn, att barnet förstår situationen och vad barnförhöret handlar om och går ut på så att säga. Och hur relationen med den som förhör är definierad, så att säga.
Mm. Men ofta när man ser bilder från barnförhör liksom, så är det så att det är någon förhörsledare som sitter och pratar med barnet och att föräldern inte är med. Är det vad ska man säga, essentiellt eller måste det vara så?
Det måste nog inte vara så. Men man, det kan ju vara en något renare så att säga, situationen då, att man undviker kanske en viss typ av påverkan eller om föräldern kan vara inblandad eller ha något intresse som barnet liksom kan känna av. Så att jag tycker man kan säga att det kan ha sina poänger. Ska man ha en rutin kanske det är bra att man har en trygg situation där man där en föräldratrygghet förhoppningsvis inte är långt borta, men där det kan ändå vara en poäng att man inte har föräldern i samma rum under själva förhöret då, om det är möjligt. Mm.
Tycker du det märka att rutinerna för förhör av barn har förändrats sen du tittade på det här?
Ja, vi har faktiskt en ganska intressant nog en ganska tydligt definierad situation idag. Vi så att säga, när jag bedrev mitt avhandlingsarbete och började med min forskning från mitten av 1990-talet fram till början av 2000-talet inom området här. Det vi sysslade med då, det var just den här frågan som jag började med att prata om, alltså är barnvittnen annorlunda och ska man ta särskilda hänsyn? Mm. Och sen så blev, så att säga, kan man säga ungefär när jag disputerade så jag gav ett svar på den frågan i min avhandling i en svensk kontext och svaret var parallellt med och levererades internationellt ungefär samtidigt då. Och svaret var ja, de är annorlunda. Man måste ta särskilda hänsyn. Och då blir nästa steg, hur ska vi göra då? Precis det du frågar nu. Och då började också en del forskare, delvis andra forskare, engagera sig i de här frågorna och försöka ta fram metoder för att förhöra barn. Man hade gjort tidiga arbete med det här i Storbritannien, kanske framförallt i början på 90-talet också, men mer och mer fokuserades då kraften i det här forskningsfältet kring just det här med att ta fram metoder för förhör av barn. Och då har det blivit så av olika skäl att vi faktiskt i Sverige idag så har en specifik metod fått väldigt stort genomslag. Det är en metod som togs fram vid ett amerikanskt forskningsinstitut, National Institute of Child Health and Development, som är en del av National Institutes of Health, som är en del av amerikanska hälsovårdsdepartementet, lokaliserat en liten bit utanför Washington DC. Och då var det ett gäng forskare som var knutna till det här NICHD som i början på 2000-talet tog fram ett protokoll, ganska strikt reglerat då exakt vad man ska säga till barn under en förhörssituation, med syfte framför allt då att undvika ledande frågor. Det var just ledande frågor var en sån här suggestiv manipulation som används ganska mycket i den experimentella forskningen. Det är inte den enda formen av suggestion, men den var väldigt så att säga populär i psykologiska experiment. Och det här protokollet har ganska stort fokus just på att undvika ledande frågor och att definiera tydliga ramar. Och där har man väldigt ganska hårt reglerade så att säga utbildningar då utav poliser och andra förhörsledare i användning utav det här protokollet.
Alltså du läste ju då psykologi på 90-talet och det fanns ju någonting med tidsandan där som gjorde till exempel att den här idén om bortträngda minnen fick fäste. Alltså först då, vad bortträngda minnen var, den idén, ska vi ta den lite kort?
Mm. Kärt barn har många namn och det är, finns ju ett begrepp som är bortträngning. Det finns något som är väldigt likartat teoretiskt som kallas dissociation, som idag kanske används mer och mer finns kvar så att säga också i de här sammanhangen. Bortträngning har lite fått ett dåligt rykte som begrepp och sådär. Men det, och ibland säger man att bortträngning är ditten och ibland är det datten och så svårt med definitioner. Så det, jag kan beskriva en idé om psykets sätt att hantera traumatiska minnen som är väl det vi är ute efter nu egentligen när du ställer frågan. Mm. Och det är ju en idé som man kan säga, det, historien kan man prata länge om. Man måste prata lite grann om historien för att förstå det, men jag ska inte prata hur länge som helst. Men det var en neurolog kan man väl kalla honom som hette Charcot som var verksam i Paris och som intresserade sig för ett tillstånd någonstans mitt emellan neurologi och psykiatri som man kallade hysteri då utifrån, och det var framförallt kvinnor som drabbades av det här och det var olika typer av krampliknande tillstånd som man trodde hade sin grund i sjukliga psykologiska processer helt enkelt då. Och för att då göra en lång historia lite kortare i alla fall så kan man säga att två personer som var i kontakt med den här miljön där Charcot verkade kom att utveckla varsin teori som var ganska närbesläktade och egentligen hade sitt ursprung i Charcots idéer.
Och en av dem var Freud, va? Var det inte så?
En av dem var Freud, ja. Och den andra hette Pierre Janet. Och där kan man säga att Charcots hysteri, den brukar man säga försvann väl i sin klassiska form inte långt efter att Charcot dog och finns egentligen idag inte. Så att många redan då hävdade att det här var suggestion som kom från Charcot, att Charcot omedvetet fick patienter att bete sig på det här sättet. Och den diskussionen kan vi ju lämna med det. Det finns väl mycket som tyder på att det var så också. Då. Men den här miljön inspirerade då Sigmund Freud och Pierre Janet till att utveckla teorier om att när man är med om väldigt, väldigt otäcka saker, då kommer den vanliga minnespsykologiska processen, det vill säga minnet kodas in, det lagras och kan sen plockas fram. Den kommer att startas, men minnet kodas in och lagras utifrån helt andra principer än när det är ett vanligt, så att säga, minne utan något man har upplevt. Och skälet till det är att psyket av olika skäl, som Janet och Jacob formulerar lite olika, inte står ut med existensen av det här minnet. Så att minnet avskiljs från medvetandet helt och hållet, kan man säga. Det lagras oåtkomligt. Då. I Janets modell så handlar det om att man splittrar av en del av hela psyket, så att säga. Så att för att uttrycka det riktigt tydligt kan man säga att man skapar ett slags multipel personlighet helt enkelt, men man är omedveten om att den andra personligheten som minst det här traumatiska existerar. I Freuds variant så har man psyket olika fack, kan man säga, där det finns ett någonting som kallas det omedvetna då, som där man lagrar det här utan att man känner till att det finns. Och båda de här teorierna är också psykiatriska och inte bara psykologiska, minnespsykologiska. De är psykiatriska, det vill säga det handlar om psykisk sjukdom på så vis att användning av den här speciella minnesmekanismen leder till psykisk sjukdom i olika former. Och i båda fallen så är också teorin att botemedlet mot den psykiska sjukdomen, det är att plocka fram minnet igen och integrera den med den övriga psykologiska identiteten hos den här individen. Och då när man har berättat den här historien, då måste man nästan också berätta lite grann om frågan om det här går att undersöka vetenskapligt. Det finns många, och jag använder i min vardag som neurokirurg, många häftiga röntgenapparater som kan avbilda hjärnan. Färgglatt ibland och allt möjligt. Men det finns inte någon metod där man alltså bakvägen kan sätta in, alltså lägga någon i en röntgenapparat eller så och spela upp ett minne. Och ser det som på en videoskärm eller något sånt där. Det funkar inte så. Minnet funkar inte så och apparaten finns dessutom inte. Så även om minnet skulle ha funkat så går det inte. Det gör att om man vill veta om någon minns någonting, då måste man be personen plocka fram minnet helt enkelt. Alltså fråga, kommer du ihåg det här? Mm. Eller kan du berätta om det här? Eller så. Eller möjligtvis få personen att visa att det minns. Alltså det kan, man kan tänka sig ett barn som inte pratar riktigt, kanske kan visa var leksaken finns, även om man inte kan säga det. Eller så. Men man måste ha medverkan utav den här personens psyke. Och det innebär ju att det går inte att bevisa, ska man bevisa att bortträngning finns, då måste man kunna bevisa att den här personen säger att jag har inget minne av det här. Och så kan jag bakvägen ändå visa att du har inte bara varit med om det. Mm. Det kan man ju visa, men inte bara det, utan jag kan också spela upp ditt minne här och visa att du faktiskt psykologiskt minns detta.
Men låt oss säga så här, att man tar 1000 soldater som har varit i krig och som har sett sin kollega dö framför ögonen på honom eller henne. Och sen så gör man intervju med dem sen och berättar vad minns du av kriget. Det är inte tillräckligt för att liksom komma åt det här, eller?
Nej, alltså man har ju gjort det då. Det gjorde två forskare, Pope och Hudson, som i början på 90-talet bestämde sig för att gå igenom hela vetenskapliga litteraturen och titta efter de här soldaterna och andra som har varit med om dokumenterade traumatiska händelser. Då är det, just när det gäller soldater är det lite knepigt, för att det är svårt att utesluta skallskador, och skallskador kan man tappa minnet av då. Men det finns ett antal andra studier där man studerat folk som har varit med om dokumenterade övergrepp då, och frågat om de minns. Och det man gjorde då var ju att alltså utesluta fall där det kunde finnas drogpåverkan och där det var barn som var allt för små, så att det kan vara åldern som påverkar hur mycket man klarar att minnas. Och man hittar väldigt lite exempel på att folk förnekar att de har varit med om dokumenterade traumatiska erfarenheter. Men det finns ett par studier då. Den kanske viktigaste var publicerad av Linda Williams i Journal of Consulting and Clinical Psychology, där hon frågade om det var drygt 100 kvinnor som hade sökt på en akutmottagning efter sexuella övergrepp, om de någon gång hade varit med om sexuella övergrepp. långt senare då, när man hade sökt i, som barn och man frågade som unga vuxna. Och då var det 16% i den studien som sa nej. Och då har man använt det som en sorts argument då för att borthängning skulle kunna existera. Jag har också publicerat en artikel med 10 barn som videofilmats medan de utsattes för sexuella övergrepp. Så att det finns videofilmade sexuella övergrepp på 10 barn med ganska grova våldtäkter i flera fall och så. Och de förhördes efteråt när man hittar de här filmerna. Och då är det hälften av dem egentligen som inte berättar om övergreppen. Och de berättar signifikant, så att säga, statistiskt signifikant mindre än vad som finns på filmerna. Och där kan man ju också säga då att det här bevisar inte det här att borträngning finns. Men det, då är det ju förstås inte så, utan det bevisar ju att de här personerna inte svarar ja på frågan. Men,
att inte vilja prata om sitt trauma är inte samma sak som att man har förträngt det.
Nej,
kan man säga.
Utan och det här har varit en så att säga, kontinuerlig diskussion om detaljer i den vetenskapliga världen, där just det här, vilka andra förklaringar finns det? Och då finns det ju ett antal förklaringar till att folk inte berättar, som till exempel att man inte har lust att prata om någonting, eller att man kanske inte kommer ihåg det, eller vad det kan vara. Och det är välkända minnespsykologiska och motivationspsykologiska fenomen som finns i andra sammanhang också. Och då brukar man ju säga, för enkelhetens skull, så brukar man tycka att det är tveksamt att ta till andra förklaringar när det finns en enkel förklaring, ta till en mer komplicerad förklaring som inte kan så att säga har sin något stöd i andra observationer och så. Men visst, det är väldigt svårt att utesluta att borträngning skulle kunna existera också.
Så för att summera, så det finns i alla fall inte evidens för att hävda borträngning som, alltså som en mekanism som man kan driva. Man kan inte driva den tesen i, liksom, i en process eller en domstol, skulle du säga.
Nej, det finns en del indirekta observationer som talar emot att borträngning existerar. Och om man använder det, om man tar till exempel man tar de här Thomas Quick-rättegångarna som ju var det kanske allmänt sett mest kända exemplet på det här. Så som borträngning användes i de sammanhangen, så var det mycket för att förklara att ja, men han börjar med att berätta någonting som inte alls stämmer, men sen är det en lång och smärtsam process att återuppväcka de här minnena, för de har varit borträngda. Och sen när han får hjälp på traven och så vidare och kanske får lite beskrivningar utav hur saker såg ut och så där, då kan han komma ihåg det. Där är ju en annan väldigt enkel teoretisk möjlig förklaring, att om han inte kan berätta till att börja med vad som har hänt, så kanske det är för att han inte har varit med om det, så att säga. Och om man då ställer borträngningshypotesen mot den hypotesen, kan man säga att borträngningshypotesen har inget vetenskapligt stöd och väger ganska lätt. Däremot så skulle jag vilja säga att man får vara en liten aning ödmjuk också. Bara att borträngning nämns till exempel i samband med en anklagelse om ett sexuellt övergrepp, tycker jag inte riktigt motiverar att man bara kan rakt av avfärda anklagelsen heller, utan men inte heller att man kan liksom ursäkta eller bortförklara saker som tyder på att det inte alls stämmer med att, ja, men borträngning, och så bara nämna ordet, så att säga, som en sorts magiskt trollspö.
Ja. Det bör finnas andra kort på bordet också.
Helt enkelt.
Men du nämnde ju Quick-fallet. Du medverkar ju också som sakkunnig, som jag förstår, när Quick fick resning i HD där för två av morddomarna. Alltså när man ser de där vallningarna och läser om dem, när liksom, folk på något sätt guidar honom till olika naturområden, när han ska då ha grävt ner ben och gjort andra så här märkliga ritualer kring de här påstådda, eller morden då. Du som vittnespsykolog, hur tänker du kring det här?
Dels kan man väl säga att just Quick-fallet och Kevin-fallet och så vidare, det är ju hur man tänker, det är ju ett antal saker som är helt vanvettiga, och om jag nu räknar mig till den världen och uttalar mig som representant för den, så får jag väl säga att det är pinsamt och förfärligt hur dåligt och dysfunktionell den här så att säga forskarvärlden i Sverige har varit. Vi har ett par forskare i Sverige som har haft kontakt med en väldigt känd amerikansk forskare, Elisabeth Loftus, som forskar mycket om det här med ledande frågor och som har fått en osund ledarroll, tycker jag, som har missbrukats på ett förfärligt sätt, vilket kommer fram i de här sammanhangen då.
Men har hennes, hon drivit teorier om att man kan puffa folk på traven, eller mer eller mindre?
Ja, alltså sen menar, efter att ha sagt det, så att säga, alltså om man då ändå går in och försöker säga hur ska man, om man lägger den här upprördheten och uttalanden om att saker är pinsamma åt sidan och börjar liksom titta lite mer analytiskt på det här du tar upp då, så finns det två saker, va, som man kan tänka på. Dels det här med att valla och försöka få fram minnen. Så det, där blir en sorts glidning. Där har vi, å ena sidan så glider man i riktning mot det här med bortträngningsteorier, vilket blir enkelt uttryckt. Alltså, man börjar hamna i vetenskapens utmarker och undervegetation med de resonemangen. Men sen finns det någon sorts annan teori som man kanske kan få som lite besläktad ändå. Va? Och då, för att förstå den kan man gå tillbaka till det här vi började prata om när jag promenerar i de här områdena runt studion här innan vi ses och börjar tänka på att ja, nu ska jag gå in och prata här och gå förbi lägenheten på Lundagatan där det här protokollet låg. Och det kommer minnen tillbaka. Jag minns hur Rickard Wolff brukade stå på en balkong där när man gick hem och skåla med kamrater och låta över kvarteret. Och så tänker man, Rickard Wolff är död och det blir känslor. Och så går man och förbi lägenheten och så minns jag hur det där protokollet ligger där och så det kommer fram en kedja utav associationer här, och det var för att jag vallade mig själv i det här området naturligtvis. Då kommer mycket mer detaljer kring det här, och det handlar ju om hur de här liksom minnena kodades in en gång, att jag försätter mig i samma miljö och får kontakt med de här associationerna och detaljerna.
Så en vallning behöver inte vara fel helt enkelt?
Nej, det behöver inte vara. Man kan säga, det är ju att det är ju där, om man ändå på något sätt inte bara ska bli upprörd utan försöka förstå hur var det här tänkt liksom, då är det ju det man är ute efter, att det ska komma mer därför att man får igång de här associationerna genom att vara på platsen. Va? Och det finns en sorts ändå minnespsykologisk logik i det här. Är ju det andra, det som är det riktiga, man som sagt också plockar de här upprörda tonläget åt sidan och mer sakligt beskriver från ett minnespsykologiskt vetenskapligt perspektiv, vad är problemet här då? Ja, då är det så. Man skapar ju teorier om hur saker hänger ihop i vetenskapen och en teori som idag är den bästa förståelse vi har för hur falska minnen uppkommer, den kallas för ursprungsbedömningsteori på svenska, eller source attribution theory på engelska. Och Marshall Johnson brukar väl ange som den som plockar fram den här teorin i början på 80-talet, skapar den. Och enkelt uttryckt kan man säga att teorins kärna är att vi har den här sekvensen med inkodning, lagring och framplockning av minnen. Och när man plockar fram minnen, då rekonstruerar man minnet, men man avgör också, gör en bedömning, vad är det för minne, var kommer det här ifrån. Så att man skulle kunna tänka sig att vid inkodningen så finns det någon liten bibliotekarie som klistrar på en lapp på videofilmen, om vi använder en idag nästan gammalmodig metafor då, och så klistrar på att det här var den och den dagen, den och den platsen, springer ner i minneskällan och ställer in det i bokhyllan. Så när man plockar fram kan man bara titta på lappen. Men det, då är Marshall Johnsons teori att nej, det är ingen sån lapp. Nej. Utan man rekonstruerar minnet och sen tittar man på det och bedömer, vad är det här för någonting? Och bedömer man då att det här är ett minne från det och det tillfället, ja, då är det som man upplever det. Och den här bedömningen av minnets ursprung, den sker ju då på vissa kriterier utifrån vissa principer. Och en viktig sak som Marshall Johnson och hennes kollegor har kunnat visa, det är ju att man ofta gör det här automatiskt utan att tänka på det på basis av vissa kriterier hos minnet. Så finns det till exempel, om jag ska bedöma en sån enkel sak som om jag har pratat om någonting eller bara tänkt det, om det då finns minne utav den här, som nu till exempel den krispiga upplevelsen av min egen röst i mina öron, som en del utav minnesspåren jag plockar fram, ja, då är det mer sannolikt att jag pratade än bara tänkte. Och den typen utav alltså sensoriska karaktäristika och så vidare hos minne kan man använda för att göra en bedömning. Men ibland är det svårt. Då får man börja använda metakognitiva resonemang. Är det här något jag har varit med om eller bara tänkt att jag varit med om? Minns hur jag står på ett glass en bit upp på första våningen på Eiffeltornet. Kan det stämma? Eller det, ja, om jag vet att jag aldrig har varit i Paris så stämmer det antagligen inte, utan det är någonting annat och så vidare. Så ett falskt minne, det är en mental representation utav någonting som attribueras fel, där man gör en felaktig bedömning av vad det är för någonting.
Men kan man säga att det är, alltså att det är så enkelt som att det är något, typ någon neurologisk eller neuropsykiatrisk defekt då, som gör att man minns fel? Eller?
Nej, utan det är så här det funkar. Ja. Det är så här det funkar. Men om du vallas på ett ställe och du då upplever saker då får du ju representationer utav det. Och sen när du efteråt tillfrågas, hur var det? Ja, då är risken att du då misstar det du upplevt i stunden för något som du upplevt tidigare i stunden. Så att där kan man säga att en risk för falska minnen finns ju med de här vallningsteknikerna. Och sen är det väl så att det är lite omdiskuterat i kvickfallet då, hur mycket falska minnen är det och hur mycket manipulationer och så vidare är det. Men det är klart att om du visar upp detaljer, det är ju så man har arbetat här, man visar upp detaljer sen så får någon bekräfta då att, ja, nu ser du hur dockan ligger, låg den så där enkelt uttryckt, och så säger man, ja, jag minns att den gjorde det. Då kanske ett falskt minne, eller så är det bara att man har snappat upp att tydligen var det så den låg, så att säga, att man hjälper någon på traven. Och att jobba på det sättet, så att man förser individen med ny information, och sen när individen då berättar om den informationen, tolkar det som att det är en berättelse av vad som verkligen har hänt. Det är ju väldigt, det här kan man ju intuitivt förstå också är tokigt, och minnespsykologiskt då så kan man förstå det som en ökad risk för utvecklande av falska minnen utifrån ursprungsbedömningsteorin då, som är liksom egentligen den grundläggande kognitionspsykologiska minnespsykologiska teori som är viktigast och mest central inom all modern minnespsykologi när den tillämpas i rättsliga sammanhang, kan man säga.
Just det. För att börja runda av då, alltså kvickfallet och Kevin-fallet får väl ändå betraktas som rättsskandaler i efterhand. Så här. Alltså, finns det någon risk för att det finns fler sådana här fall som ligger och puttrar i Sverige?
Ja, det tror jag. Där var det ju så att efter kvickfallet så sa jag ju det, att med kännedom om hur det har gå till i rättspsykologi i Sverige under senare år, så tror jag att det finns fler fall. Och jag sa det i ett tv-program, och då började det, ja, det blev anmält till granskningsnämnden med en frihet så småningom, men dessutom så började det ringa lite journalister och fråga exakt vilka fall tänker du på. Och då så kände jag att nu måste jag komma med ett bra svar här, så att jag tittade lite närmare på ett par fall, och där var det ju väldigt snabbt väldigt tydligt att Kevin-fallet var extremt och den informationen var lättillgänglig, så att säga, som visade att det, för mig att det var en rättspsykologisk vetenskaplig men också juridisk rättsskandal.
Fick du tillgång, eller hade du tillgång till förhörsprotokoll eller videofilmer?
Nej, det var egentligen polisen hade ju beställt en sammanfattande beskrivning utav polisutredningen utav en frilansjournalist, och den fanns publicerad på nätet. Och där framgick bland annat att en person som föreföll ha getts ut för att ha erfarenhet utav forskning om barnvittnespsykologi skulle ha pekat ut ett par barn utifrån den erfarenhet som hans forskning hade gett honom, och då visste jag att han hade ingen sån erfarenhet vid den tiden, och dessutom att det går inte att göra så med en som man har erfarenhet. Och sen det här att man hade med otydliga ramar etablerat privata relationer till barnen under lång tid och sen pressat dem hårt under lång tid förskolebarn att erkänna de här morden. Mm. Och det där är en teknik som jag har stött på för att få barn manipulera vad barn berättar, men som ju jag har stött på och beskrivit i min forskning som något som används av pedofiler i första hand. Alltså man kan få ett barn att avstå från, eller att inte berätta om ett sexuellt övergrepp om man under lång tid etablerar en relation. En ful gubbe som hoppar fram bakom en buske i parken, där är det väldigt stor chans att barnet springer direkt till polisen eller mamma och pappa och berättar. Men om man etablerar en nära som man gör barnet känslomässigt beroende av en, då blir det mycket lättare att påverka. Men det är ju inte... Det är inte ett sätt att få fram korrekta vittnesmål däremot, och inte känt som sånt inom forskningen.
Framtiden får utvisa om det dyker upp fler såna här mystiska och märkliga fall. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne alltså utanför dina egna fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag fick ju fundera lite på det. Och något som jag skulle vilja veta mer om, det är historisk genetisk forskning. Alltså till exempel, hur var det med neandertalarna och människorna? Vad hade de för relationer till varandra? Vad kan man säga om det här med folkvandringar? Och så? Jag vet att det görs väldigt mycket väldigt spännande forskning, men jag har lite dålig koll och jag skulle gärna vilja ha en bättre koll på det här.
Ja, just det. Ja. Svante Pääbo kanske?
Ja, precis. Ja.
Får se om jag kan få tag på
honom
nere i Leipzig.
Exakt. Karin Boys har skrivit någon bok om det här också.
Ja, ett par stycken tror jag. Ja. Ja. Men någon av dem kanske? Ja. Om de lyssnar på det här så får de gärna kontakta oss. Rickard Elsjöberg, tack så jättemycket för din medverkan.
Ja, tack.
Rickard L. Sjöberg om vittnespsykologi, ett ämne som inte bjuder på några enkla svar men som förhoppningsvis ändå kan bidra till rättssäkra processer. Vi som gör Allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.